Ja, mina vänner. Det blir nervöst och spännande att hålla tre lektioner för er här. Och ämnena är ju lite annorlunda den här gången. Jag måste titta i min almanacka vad det blev för ämnen. Vi ska nu först tala om misstro mot Bibeln. Vad kan ligga bakom det? Och sen efter lunchen så kommer det då hur har Guds uppenbarelse dokumenterats. Och sen om ni står ut med ännu mer så kommer det tredje föredrag och det säger min hustru Birgitta att det är det mest intressanta. Men hur hon kan veta det, för jag vet inte vad de här föredragen innehåller. Men hon tyckte ämnet lät ju väldigt intressant. För det lyder: vad ska vi göra med dessa människor? Och de som är bibelkunniga vet att det är ett bibelcitat. Vad ska vi göra, eller vad ska vi ta oss till med dessa människor? Det tyckte hon lät intressant. Så det vill jag också lyssna till. Hoppas ni också vill det. Men nu ska jag alltså först stanna vid ämnet misstron mot Bibeln. Jag vet inte om ni har i er omgivning mött misstro mot Bibeln. Jag har mött det och tycker att det är djupt tragiskt att människor är så misstrogna när det gäller Bibeln. Och man kan då fråga sig varför. Varför är man misstrogen mot Bibeln? Man litar inte på Bibeln. Och jag har satt ner några punkter utan inbördes ordning lite grann. Jag har funderat på vad beror det på? För mig är det ganska egendomligt, därför att om man verkligen sätter sig in i Bibeln så blir det ju motsatsen. Det är helt fantastiskt, vilken bok. Och ju mer man läser och tränger in i det, desto mer övertygad är den och besegrar den. Den första punkten jag skrev ner, jag tror ligger bakom, det finns annat, men som jag tänker på först, det är att okunnigheten när det gäller Bibeln har ökat så katastrofalt. Man har en uppfattning om Bibeln och ett avvisande, men man vet väldigt lite om Bibeln. Men man har tankar om att Bibeln, det är ju en sagobok, eller den innehåller så många märkliga saker. Det enda vi ska hålla oss till, det är vad vi säkert vet. Om man har en väldig tro på den så kallade moderna vetenskapen, och som ni alla här vet så räknar inte vetenskapen med Gud och med något som han har gjort på ett sätt som ingen människa kan göra, som är övernaturligt. Det tänks bort från början. Och det är klart då, Bibeln handlar om Gud från första till sista bladet. Så det är redan där föds ju en misstro mot ett dokument som utgår ifrån att Bibeln är, att Gud är en sann verklighet och har verkligen uppenbarat sig. Som ni vet kallar vi Bibeln för Guds särskilda uppenbarelse. Gud har ju också uppenbarat sig allmänt, också för de som aldrig tar i en bibel och aldrig läser i en bibel. Det kallar vi för den allmänna uppenbarelsen. Och visst, redan där borde ju människor tänka efter: ja, men kan skapelsen verkligen ha skapat sig själv? Då måste ju nästan skapelsen vara övernaturlig. Den måste ju vara så otroligt sinnrik, så otroligt från början, ha sådana resurser så att den kan göra någonting som sen blir denna underbara skapelse med alla de funktioner som förutsätter varann och påverkar varann. Hur är det möjligt? Och då kommer man egentligen till en verklig märklig sak. Misstron mot Bibeln har att göra med att det där med tro, det är ingenting vidare. Vi ska inget att bry sig om, det är bara vetande som gäller. Och så utgår man ifrån en verklig märklig tro, nämligen att skapelsen har skapat sig själv. En otrolig övertro. Ja. Det är nästan ofattbart hur man kan ha en sån tro. Men det är en utgångspunkt för dem som menar sig inte ha någon utgångspunkt, utan är helt neutrala och bara inhämtar verkligt vetande. Men när man nu har den utgångspunkten, ja, då skaffar man sig inte gärna ordentlig kunskap om Bibeln. På förhand så avvisas Bibeln som Guds ord, och lägger man dessutom till att det är Guds inspirerade ord, och det är Guds heliga ord, och det är Guds absolut sanna ord, det är Guds ofelbara ord, då blir det alldeles för mycket. Ni kunde säkert allihop berätta lite grann om hur den här okunskapen ser ut. Och om ni inte vet det, så fråga era grannar och vänner ni möter vad de tänker om Bibeln, så får ni höra alla möjliga saker. Någon kanske säger, ja, men det är ju en bok om tomtar och troll. Det är en bok om där man helt ovetenskapligt inbillar sig att sagoartade mytiska saker har ett rum. Och då är man klar med Bibeln, man läser inte vidare. Det andra föredraget ska just handla om, ja, men vad skulle man hitta om man verkligen tog sig tid att studera Bibeln? Vad får vi då veta? Är det sagor om tomtar och troll, eller vad är innehållet? Och hur kan vi lita på det som där står? Vi lever i en ateistisk tillvaro, det vet vi. Det stora genomslaget kom för skolor och för forskning i och med den så kallade upplysningen på 1700-talet. Då blev man så vis och så klok så att man tänkte sig att detta med Gud är något förlegat. Det hör inte vår tid till. Och därför så blev det den ateistiska vetenskapssynen som gradvis slog igenom mer och mer. De teologiska utbildningsanstalterna försökte till en början att hålla emot, men så småningom så kompromissade man mer och mer, och under 1800-talet så började också bibelforskarna att arbeta med det här nya vetenskapsbegreppet. Och vad hände då? Ja, den som först måste stryka på foten, vem tror ni det var av de bibliska författarna? Det var Mose. Mose måste bort. Alltså själva basen i den särskilda uppenbarelsen. Mose måste bort. Och det var flera forskare, de flesta var i Tyskland, som skrev böcker och kom fram till att Mose har ingenting med Moseböckerna att göra, utan det är senare grupperingar som har skapat Moseböckerna. Ska jag stänga av den här? Det borde man ha tänkt på. Så då börjar man tala om att ungefär 1000 år efter då Mose ska ha levt, då har Moseböckerna gradvis kommit till och har ingenting med Mose att göra. Så Mose måste bort. Och så började man att kritisera Bibeln och förklara den så att den talar om Gud, men det beror på att det är olika grupper och miljöer och människor som har fört fram sina egna inbildningar om att det måste finnas en Gud som har sagt och gjort det och detta. Så Gud finns i den meningen att det finns tankar om Gud, men inte så att verkligen Gud finns. Och så spreds den här bibelkritiken mer och mer, och så kom den ut till kyrkorna via den utbildning som kyrkorna använde sig av, nämligen då universitetens teologiska fakulteter. Och så kom det ut i predikstolarna, och så spriddes det vidare ut i församlingarna, och dess, folk läste också dessa bibelkritikers böcker. Och det har blivit så mer och mer, som ni vet. Och hur det ser ut idag, det ska jag nästan förbigå med tystnad. När man blev av med Mose, så vem tror ni man ville bli av med härnäst? För läser man Mose redan där, så blir man besegrad om man verkligen läser vad Mose har fått teckna ner och förmedla. Och det ska vi tala om i andra föredraget. Men så har vi ju profeterna. Och ja, man ville väl bli av med alla profeterna. Men framför allt gav man sig på en, för han var besvärlig. Det är en sån otrolig fantastisk profet eller profetbok. Och nu tänker jag på Jesaja. Och så gav man sig på Jesaja. Och så styckade man Jesaja i tre bitar först. Men så småningom har man styckat Jesaja i många, många fler bitar, smulat sönder hela boken som ett helt mänskligt, motsägelsefullt dokument. När det i själva verket är något helt annat med en fantastisk övertygande kraft. Och vem har så tydligt som Jesaja förutsagt hur vår enda räddning ska gå till och vem som ska genomföra den? Jesaja har sagt det så tydligt så det ser ut som om Jesaja 700 år i förväg stod vid Golgata och såg hur vår frälsning fullbordades för vår räkning. Men idag så får vi lära oss att vi kan inte lita på Bibeln, för vi kan inte lita på Mose. Han fanns aldrig. Vi kan inte lita på Jesaja, för att det är inga verkliga profetior om Kristus som Messias, utan det är en motsägelsefull bok. Och den som är intresserad av hur bibelkritiken ser ut kan studera en bok på bokbordet om Jesajas bokrulle. Alltså, okunskapen har ökat. Man vet inte vad det är man förkastar. Man har inte tagit reda på det ordentligt. Ateismen har slagit igenom med en sådan kraft. Och i ateismens fotspår så är det en lära som så dominerar, som ni möter den dagligen i radio, tv och tidningar. Och det är den så kallade evolutionsläran. Den är så dominant. Och den menar sig vara vetenskap när man gissar att allting har bara utvecklats från en liten, liten explosion eller kärna till allt det här som vi upplever idag. Poängen är ingen skapare. Skapelsen har skapat sig själv. Men jag tänker också på en annan punkt som spelar in i vår tid. Och det är att misstron tar stöd i att det där tron på en helig, sann bok och ofelbar, den möter vi ju i islam. Tron på Koranen. Man hör muslimer ständigt tala att Koranen är Allahs heliga ord eller Guds heliga ord. Koranen får inte angripas. Koranen är ofelbar. Och nu kan vi ju bevittna vad har blivit följden av den där tron på en helig, ofelbar bok. Och vi ser hemska konsekvenser när vi hör om vad som händer i Syrien eller i Irak eller i Afghanistan eller på många andra håll. Det har fött en hemsk fanatism som är grym och fruktansvärd. Och då tänker man, om man nu har den tron som IS har när det gäller sharia-lagar och när det gäller Koranen och har en liknande tro när det gäller Bibeln, vad blir då inte följden? Och man kan också hänvisa till att under medeltiden så ägde hemska grymheter rum genom korståg. Och var det inte därför att man ansåg att Bibeln var ofelbar och att påven var ofelbar och att kyrkan var ofelbar, och så hade man rätt att agera som man gjorde. Så jag tror att detta bara uttrycket, om vi går ut och säger jag tror på Bibeln för den är helig, det är Guds ord och den är ofelbar, då tycker en del att det låter som dessa radikala IS-muslimer säger, så att deras sätt att agera, det spiller över också på en bibeltro. Så de tänker att då är det lika illa med såna här konservativa kristna som håller stenhårt på Bibeln och inte vill vika en tum. Vi har sett konsekvenserna bland muslimer som inte vill vika en tum ifrån Koranen. Och det är en faktor också som kan nämnas då, att de som är misstrogna mot Bibeln, de hänvisar ofta till, ja men titta vad Bibeln har ställt till med, säger man. Titta vad som följer i spåren av bibeltro. Man bråkar, man är kärlekslös, man splittrar. Kristna är uppdelade i ett otal samfund. Och ibland så hör man, det händer, man umgås med grannarna. Så kanske någon säger, det värsta som kan hända är om någon i familjen skulle bli religiös. Då kommer den här otäcka spänningen och splittringen rakt in i familjelivet också. Så hur så hemskt. Vi måste akta oss för religionen. Den är ett gift för folken. Och dit räknar man då också förtröstan och tillit till Bibeln. Det är farligt. Och man vill inte få in någon religiös i familjen. Har ni hört det? En annan punkt som man hör ständigt är att Bibeln, den står för ett föråldrat gammaldags samhälle som vi inte längre vill ha. Ett samhälle med ojämlikhet och förtryck. Och det är på tiden att vi lämnar det samhället, den typen av liv. Och vi vill inte heller ha den moral som Bibeln förespråkar. Och det är väl mest kring moralfrågor som man är förvånad att idag människor byter fot så snabbt när det gäller moral. När det gäller till exempel homosexualitet eller när det gäller samkönade äktenskap eller när det gäller att ta livet av foster som man egentligen vet är ett barn, för man säger ju oj, jag kanske är med barn. Man säger inte åh, jag kanske är med en del av min egen kropp som jag bestämmer över. Och var och en får ju bestämma över sin egen kropp. Men man har klart för sig, nej men det är ju en särskild individ i början av en riktig människa. Man tycker det är något så alldeles fruktansvärt om det inte ska vara fritt fram med det man kallade för fosterfördrivning. Och idag kallar det abort. Och den som menar att Vår uppgift är inte att döda det lilla livet, utan det lilla värnlösa livet ska vi på bästa sätt ta hand om som en gåva från Gud. Det är en gammaldags uppfattning. Så hedendom av olika slag spelar in när man är misstrogen mot Bibeln. En annan punkt som spelar in, det är dålig bibelundervisning. Bibelundervisning förekommer, men den är dålig. Förkunnelse förekommer, men den är dålig. Det finns allt för mycket av dåligt, väl förankrad, god bibelundervisning. Man stoppar in i Bibeln egna människotankar. Och det allra värsta av allt, och det enda som verkligen kan skapa tro och tillit, det är ju det rena, villkorslösa evangeliet. Man stoppar in så mycket moral och lag i evangeliet, eller får bort själva evangeliet, och det handlar mera om moral och lag, så att evangelium, som är en ofattbar nådegåva till oss, en befrielse, en frikännande dom för oss som inte kan uppfylla Guds lag, vi som är syndare, det kommer bort. Om man skulle tala med Luthers språk, så vad som händer är att man blandar samman lag och evangelium så till den grad. Så lagen blir inte predikad på det sättet så att man verkligen står där och är hjälplös. För är jag inte hjälplös och förlorad, vad ska jag då ha en frälsare till? Om jag har så mycket förmåga och kraft själv, så behöver jag ju inte någon, den starke i Jakob, som är min frälsare. Jag kan frälsa mig själv. Så man, dels tonar man ner lagen, eller gör om lagen, som inte bara kräver att du ska inte göra det och detta, utan du ska ha ett helt rent hjärta. Du ska ha ett helt rent hjärta, kräver Guds lag. Och så evangeliet då, som man fördärvar genom att göra om det till någon form av moral och inte den stora, fria förlåtelsen. Bara för Jesu Kristi skull. Så dålig bibelundervisning spelar en väldigt stor roll. Jag var ju 16 år på ett gymnasium och undervisade i historia och religion bland annat. Och det gick ju inte att använda de böcker som delades ut och som skolan hade köpt. Därför kunde man komma till kapitlet om kristendomen, så var ju inte kristendom som presenterades. Och då kunde man naturligtvis sitta vid sin dator och skriva ut egna papper och dela ut. Och det kunde man göra och försöka undervisa om vad är egentligen kristendom? Vad är kristendom? Och vad är skillnaden mellan kristendom och alla andra religioner? Och det var ju något helt nytt. Det hade man ju aldrig hört. Och det spreds inte i de flesta läroböckerna. Så en faktor ytterligare som jag nämner då är att dålig bibelundervisning, dålig kristendomsundervisning spelar en roll. Jag vet inte hur det är här i Finland, men jag har den ovanan att radion går på 5:30 hemma hos oss. För då har man legat i flera timmar och vridit sig och tänker, ska man inte dags att gå upp snart? Och man kan inte vänta ändå till 5:30 i regel, utan man går ner 5:05 och sätter på kaffe och lite annat sådär. Men sen slår radion på 5:30 och så kommer det en skvätt nyheter. Och sen så kommer det någon form som ska vara då morgonandakt. Och det är ju ytterst sällan. Max en gång på 100 som man får rätt undervisning om man nu kommer in på kristendom. Det är ju alla möjliga religioner som får yttra sig. Men när det då är någon pastor som håller morgonbönen, så är det ju regel ingen kristendom man hör. Utan det är någon sorts socialpsykologisk meditation av något slag. Så detta är en faktor som jag tror har en nedrivande betydelse. Men då har jag ändå inte nämnt det som jag borde ha nämnt allra först, som var det som ligger bakom misstron mot Bibeln. Och det är synden, som är en makt, en kraft som förblindar och bedrar. Och den som står bakom, det är den gamle ormen, djävulen, förvanskaren. Diabolos betyder att man förvanskar, man kastar om det så att det inte blir i rätt ordning. Diabolos. Och vi som faktiskt av obegriplig nåd har förtroende för Bibeln, finner att Bibeln är en fantastisk skatt vi har fått. Vi ska inte förhäva oss. För också vi glömmer bort det vi menar oss verkligen tro på. Att Bibeln är sann, den är högsta auktoritet. Den är så oerhört värdefull och rik att läsa och studera. Det är en sån fantastisk hjälp, för genom den hjälper oss hjälparen Gud, den helige ande. Och så vi glömmer vad där står. När vi läser till exempel om Israels barn som de har ingen bibel. Men man kan säga att de har en levande bibel, därför att de får se och höra utan minsta tvekan att det här är sant. De ser Guds gärningar och de hör Gud tala. Och det är så bevittnat att de kan inte säga att det där är bara inbildning. Utan de ser det med sina ögon. De ser vilka plågor som hände för att folket skulle få lämna Egypten. Och de ser hur obegripligt de ledes ut ur Egypten. Och de ser hur de i prövningar blir räddade på ett övernaturligt sätt när de är instängda av havet. Och de kan inte förneka att havet klövs. Och de kan inte förneka hur de fick mat mitt i den torra öknen och rent och gott vatten att dricka. Allt detta ser de, och så läser vi att de vänder Gud ryggen bara efter några dagar, fastän de har fått sådana bevis och sett så tydligt vad som hände. Och det visar vilken förblindande makt synden har och vilken bundsförvant djävulen har i vår gamla natur. Djävulen kan anknyta till vårt onda hjärta och vår gamla natur och förblindar och vrider oss bort ifrån sanningen. Så det tror jag är den stora faktorn bakom misstron emot Bibeln. Sen kunde jag nämna, med anledning av dålig bibelundervisning och okunnighet om Bibeln, att det finns ju också de som faktiskt har försökt att läsa lite mer i Bibeln. Inte bara har lagt ifrån sig Bibeln med en gång, men ändå blivit misstrogna mot Bibeln. Och då kan det vara flera saker som spelar in. En sak som jag tror många kan ha haft problem med, det är att förstå skillnaden mellan Sinaiförbundet och nådesförbundet till Abraham, och som har sin fullbordan i nya förbundet. I Sinaiförbundet så måste Israels folk separeras från alla andra folk och regera strängt för att inte blanda sig med andra folk och bli bevarade som en särskilt folk med ett, under ett särskilt gudsstyrelse som kallas för teokrati. Och när man inte har förstått att teokratins tid, den tog sitt slut när Messias från detta särskilda, avgränsade, bestämda folk kommer precis så som det var utlovat, och Gud nu ersätter detta teokratiska förbund med ett nytt förbund, vilket Jeremia så tydligt hade profeterat om i Jeremia 31. Och om man inte har förstått detta utan tänker att skulle vi nu tro på Bibeln, ja, då har vi ungefär samma sorts förespråkande för teokrati som man förespråkar i Iran till exempel. Och skulle då använda dödsstraff mot homosexuella och äktenskapsbrytare eller de som skriver hädiskt om Gud i tidningar, då skulle det vara dödsstraff, för i teokratin i det gamla Israel så var det dödsstraff för sådana saker. Och då säger man, titta så medeltida och så gammaldags och så otroligt det är i Bibeln. Det kan vi lita på Bibeln, det kan vi hålla oss till Bibeln. Man har inte förstått skillnaden mellan gamla och nya testamentet. Man har inte förstått varför Gud ordnade det på det viset att uppenbara sig och bevara sanningen just med, genom judarna och Israels folk. Och att Messias skulle komma från detta folk och födas i Betlehem. Och att därför vi var i ett sorts slaveri och under förmyndare fram till befrielsens dag, när vi inte längre är bundna med att skilja mellan dag och dag och behöver skilja mellan rent och orent. För utan här så har allt det som detta predikade om och förebildade, det har nu kommit. Och man lägger inte märke till hur Jesus säger att nu är det inte längre så att du måste skilja på ren och oren mat. Han förklarar all mat för ren. Och han är den renhet som vi behöver och som predikades om under teokratin. Som ni vet, hur oerhört noga det var att det inte fick finnas något orent. Och hur allting skulle renas och renas och renas och renas. Och offer och offer och offer och offer för att rena och försona sker dagligen om och om och om igen. Men nu har det offer kommit genom Messias en gång för alla. När man inte förstår den undervisningen och sammanhanget, då tror jag att det bidrar till att man misstror Bibeln. Ni har kanske hört det när det diskuteras om till exempel homosexualitet, där alla som kan läsa Bibeln ser klart och tydligt att det är inte så vi ska bruka sexualiteten. Sexualitet är en Guds gåva och en väldig kraft vi har fått, men en kraft som vi så lätt missbrukar på alla möjliga sätt. Och i vår tid så ser vi detta missbruk kanske mer än någonsin, men det är inget nytt. Utan läs Bibeln så ser ni hur det ständigt sexualiteten missbrukas. Och då säger man, ja, men om man då skulle följa Bibeln som är mot homosexualitet, då skulle ni ju ha dödsstraff. För under teokratins tid så var det dödsstraff mot bland annat homosexuella. Också mot äktenskapsbrytare och mot, som jag nämnde, flera andra. Ja. Och då tänker man, eftersom det är otänkbart och det vill man inte försvara, och det vill man inte därför att vi lever inte nu under teokratins tid. Men då säger man, ja, då behöver man inte heller bry sig om vad Paulus så tydligt säger i Romarbrevets första kapitel. Om ett naturvidrigt levnadssätt. Ja, det här var några punkter som jag i all hast pittat ner, som ligger bakom, tror jag, mycket av misstron mot Bibeln. Och jag vet inte om ni tycker som jag att det är en djup tragik att denna stora fantastiska gåva vi har fått, Bibeln, och via Bibeln kunskap om frälsaren Jesus Kristus, därför att utan Bibeln vet vi ingenting om evangeliet. Vet vi ingenting om frälsaren. Så är det så oerhört tragiskt att det som är Guds verktyg för att vi ska se vår synd och för att vi ska se vår enda räddning för syndare, att man avvisar det. För det är ju det verktyg som Gud använder och som han har gett oss av nåd alena. Men i nästa föredrag så ska vi stanna vid då, vad är det som verkligen styrker att Bibeln är tillförlitlig? Hur förhåller sig egentligen med Bibeln om vi tränger in i den? Nu vill jag låta er utöka de här punkterna jag har nämnt, eller komplettera till de punkter jag har nämnt, som kan ligga bakom misstron mot Bibeln. Kan ni komma på något som jag borde ha nämnt eller sagt tydligare? Det finns säkert mycket, så är ordet fritt nu en liten stund. Jag har nämligen äntligen lärt mig att man ska inte stå här och prata för länge. Jag var på ett ställe i USA där, och där hade man någonting som hette, vad heter det, Birgitta? Heter det 18 minutes eller 19 minutes? 19 minuter. Och det var i en församling där man efter gudstjänsten så brukar man gå en trappa ner och samlas för bibelstudium. Och det var så många som inte hade tid. De skulle ut på sjön och de skulle ut och fiska och de skulle hälsa på dit, allt möjligt. Så sånt hade vi inte tid, men de sa 19 minutes. Fanns det ingen som kunde säga ja, men det har vi inte tid med. Och sen satte en man där med en stoppur dessutom, för att ibland lovar vi saker som vi inte kan hålla. Vi säger det blir bara 19 minuter och så sen blir det ju 49 minuter. Utan har vi sagt 19 minuter så är det 19 minuter. Och det var helt fantastiskt. Och kan man inte förklara i ett bibelstudium och samtala om någonting på 19 minuter, då är det nog fel. Så att det var alldeles fantastiskt. Och därför tror jag också att det inte alltid så bra om vi står här och mal på i en timme och 13 minuter. Utan det kan räcka med kanske 30 eller 40 eller 45 minuter. Varsågod. Ja, någon som kan svara på det. Vi har nog, fastän vi säger skriften alena. Inte koppla på någonting, utan Bibeln är högsta norm, regel och rättesnöre. Om du så tar olika andagsböcker eller så, som allt in under Guds ord. Nu får man inte driva det så som en kollega till Luther gjorde, som spårade ut, som heter Karlstadt. Som då menar allt som inte är direkt påbjudet i Bibeln, det måste vi rensa bort. Ut medan Luther säger, ja, men om det inte är mot Bibeln så kan vi behålla de här bilderna och vi kan ha de här musikinstrumenten eller någonting. Medan en del går på det viset att är det bara skriften alena så ska det bara vara det som Bibeln direkt har påbjudit. Men det smyger sig ju lätt in ändå andra saker som man hänger på. Och som man kanske driver och kräver utan att finns ordentligt bibelstöd för det. Och det bör man ju ständigt vara på sin vakt. De som såg den här faran, de betonade kraftigt att om du går ut och säger det här gäller, den får du inte vika ifrån, det här är bibliskt, då måste det kunna beläggas med tydliga skriftens ord. Man måste ha beläggställen för det, och det ska inte vara någon krånglig då filosofisk utredning, utan det ska vara nakna bibelord som måste ligga bakom. Annars får man inte driva det som en tvingande sanning att underordna sig under. Men inte bara katolikerna, där är det ju mera skrämmande, man räknar med en fortsatt uppenbarelse. Utan den faran finns ju också i för oss. Och därför bör man vara på sin vakt, så att när man går ut med någonting som det här är bibliskt, så måste det också kunna beläggas och stödjas ordentligt. Jag kommer inte på rakt av nu något väldigt tydligt exempel. Du har kanske några. Jo, så därför så måste varje tolkning prövas utifrån skriften. Men hur ska man kunna göra det om man inte har skriften kvar? Då har man ju inget rättesnöre att pröva det. Därför det är så tragiskt. Om vi tänker vad som hände efter Luthers död, när man diskuterade och hade lite olika meningar, så kunde man i och med att man hade Bibeln som högsta norm, regel och rättesnöre, samtala och komma fram till någonting som man kallade för Concordieformeln. Då hade man Bibeln som rättesnöre, för man diskuterade hur är det med lagen egentligen. Vi står ju inte längre under lagen. På vilket sätt har vi kvar lagen och på vilket sätt har vi inte kvar lagen? Och det uppstod lite olika tolkningar. Då borrade man in i skriften igen och försökte bena ut vad är det som inte stämmer med skriften och vad är det som stämmer med skriften. Och så gjorde man i fråga efter fråga och kunde då lösa en rad problem och enas om i Concordieformen. Om ni inte har läst Lutherska bekännelseskrifterna, så studera där hur man arbetar när man hela tiden har Bibeln som norm. Vi håller på att arbeta med en festskrift, en Lutherfestskrift just nu, med anledning av att det är 500 år sedan Luther spikade upp de 95 teserna. Och när man då går igenom hur Luther agerade, för Luther var ju inte klar i alla frågor från början, inte ens då när han spikade upp de 95 teserna, så var han till fullo så han kunde förstå riktigt skillnaden mellan lag och evangelium. Han gjorde det nästintill, men inte riktigt. Och det kom först ett drygt år senare som han verkligen fick full klarhet i vad Paulus säger i Romarbrevet 1:17, att den rättfärdige ska leva av tro. Men hur gick han tillväga? Det som gjorde att han kom till klarhet var just där att han arbetade med skriften hela tiden. Och när vi nu har jobbat med den här festskriften, så har vi kunnat följa och se hur Luther hela tiden argumenterar utifrån skriften. Och det är väldigt, väldigt viktigt för att kunna hålla efter när man vill göra tillägg till skriften som inte är i full harmoni med skriften. Är det någon mer som har någon punkt som spelar in här när det gäller misstro? Ja, jag vet inte hur debatten är i Finland går kring detta. Och vi vet ju han bär vår synd och han har burit den. Och han har till fullo burit precis all vår synd och sonat och betalt för all vår syndaskuld. Men ja, jag vet inte hur den debatten går riktigt här. Men det beror på vad man tittar på. Om man ser Kristus här och då, nu där, så ser vi lammet som bär vår synd. Och om vi tittar tillbaka, så ser vi Kristus som har burit vår synd. Men då så bar han vår synd. När Johannes pekar på honom så bar han vår synd. Ja, nu ska vi se. En sista fråga eller tillägg om någon har någonting. Tycker ni också att det är ett problem för vårt missionsarbete att det är sån misstro mot Bibeln? Jag menar, Bibeln är ju vårt verktyg för att kunna nå människor med sanningen. Utan Bibeln och dess evangelium, då har vi ingenting att komma med. Det var en till här då. Jo, samhällena är ju i regel, de är sekulära, de är ateistiska, de är, kan vara mer eller mindre antikristliga, och därför borde man ju inse att man får inte koppla ihop en kyrka med samhället. För då går det åt skogen. Jag menar, om samhället då står för de kristna värderingarna, då går det ju bra. Men när det inte gör det, och samhällena i regel, de är ju på olika sätt sekulära institutioner. Och att det går så illa för kyrkan, det är att man bara med gamla farten fortsätter och jaha, nu, då måste vi göra i enlighet med statens synsätt. Och det, jag vet inte om ni lyssnar på något sånt där som heter, vad heter detta nu? Ja, det finns ju många såna här frågesportsprogram. Och kommer man då in på någon bibelfråga så märker man att man vet ingenting om kristendom. Man vet nästan ingenting om Bibelns innehåll. Det kan vara någon väldigt enkel fråga så där. Vad heter Abrahams hustru? Eller, och ännu mindre om man skulle komma in på lilla katekesen och någonting mycket enkelt där. Så har man ingen aning om det. Så att det är en sån oerhörd avkristning i samhället som du är inne på. Och därför måste ju, vad jag förstår, eller en tragik, att kyrkan kan ju inte följa med i denna avkristning och kan alltså inte vara sammanflätad med denna avkristning.